Infiltratören av Lasse Wierup.
Förord. Första gången jag träffade Max Åström var för 3,5 år sedan. Då satt han inlåst på Kronobergshäktet i Stockholm och väntade på att börja avtjäna ett 3-årigt fängelsestraff för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Han hade rakad gässa, yvigt bockskägg och hård blick. Sina tatuerade armar höll han i kors framför sig, som ett slags sköld. En del av honom var fortfarande kvar i rollen som håll för kriminell. Det Max berättade var svårt att tro. Han sa att han i 8 år skulle ha levt dubbelliv och umgås med några av Sveriges tyngsta brottslingar enbart för att sätta fast dem. Han påstod att han hade förmedlat amfetamin och kokainaffärer, sålt och köpt vapen, utfört indrivningar och till och med planterat bevis. Allt på uppdrag av polisen. Men en tjock polisutredning visade att Max talade sanning. I ett låst skåp på Stockholmspolisens länskriminalavdelning hade man hittat ett igenklistrat kuvert med kodnamnet Assar skrivet på framsidan. Inuti kuvertet låg ett dokument med Max namn och adressuppgifter. När sekretessen hävts framkom det att den hemliga medarbetaren Assar, det vill säga Max, hade fått 100 000 kronor av polisen som belöning för sitt arbete. Åren gick och jag och Max behöll kontakten. Sen han frigivits hamnade han i ett skyddsprogram, fick nya identitetsuppgifter och flögs utomlands. Polisen visste att kriminella hade satt ett pris på Max huvud, men risken att de skulle hitta honom nu bedömdes som liten. I handen fick Max motsvarande en årslön från svenska staten. Dubbelspelet var över. Ett nytt liv kunde börja. Den som hade värvat Max Åström i mitten av 90-talet hette Olle Liljegren och var då en ung polisassistent. Max var bara en av flera privatpersoner som ingick i Liljegrens stall av skickliga skådespelare, redo att skickas in i de kriminella grupperingar som för tillfället var polisens högprioriterade mål. De hemliga medhjälparnas uppdrag stannade inte vid att spionera och registrera. De kunde även agera lockbete när polisen ville lura någon i fällan genom att erbjuda kriminella generös betalning för exempelvis narkotika och vapen. Tack vare Olle Liljegrens drillade medhjälpare slapp polisen månader av dyrspaning och telefonavlyssning. Istället kunde man gå rakt på målen och slå till mot de kriminella huvudmännen i precis rätt ögonblick. En bunt tusenlappar i handen på medhjälparna var enda kostnaden. Men det fanns ett problem. Operationerna var olagliga. Svensk polis får inte ge privatpersoner i uppdrag att beställa narkotika eller begå andra brott. Polisen får heller inte dölja för åklagare, domstolar, försvarare och misstänkta vad som föregått ett gripande. I många av de fall där Max opererade blev följden att en av de viktigaste rättsprinciperna, den anklagades rätt till en rättvis juridisk prövning, offrades i kampen mot den organiserade brottsligheten. Ett stort antal personer, låt vara att de flesta tveklöst var kriminella, dömdes utan att de eller domstolen fått veta att polisen i själva verket lockat dem in i en fälla. I den här berättelsen finns inga hjältar. Olle Liljegren och Max Åström, liksom andra poliser och hemliga medhjälpare, har medvetet överskridit de gränser, både juridiska och moraliska, som är förutsättningen för en rättssäker brottsbekämpning. Många är också de polischefer som brustit i sin tillsyn, som låtit bli att ställa frågor och som godkänt åtgärder som varit nödvändiga för att de otillåtna operationerna skulle gå i lås. Men till skillnad från de som agerat i statens tjänst har privatpersonen Max Åström utfört sitt uppdrag utan utbildning, juridisk vägledning eller kollegors råd och stöd. Med risk för sitt liv har han i 8 år improviserat sig fram, utlämnad till en enda polisman. En polisman som själv skulle tappa orienteringen och förirra sig ut i olaglig terräng. Den som letar efter oskyldiga offer kommer också att leta förgäves. Varken Max Åström, hans hanterare Olle Liljegren eller någon av de många männen.